Podplay.
Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller grafiska skildringar av kroppsskador.
10-åriga Bethley Paul sitter vid sin skolbänk och längtar därifrån. Vid bänken bredvid sitter hennes bästa vän, hon som har så fina flätor. Någon stänger sin lärobok och börjar försiktigt lägga ner den i ryggsäcken. Men läraren påpekar lugnt att klockan inte är 5 ännu, så det är bara att fortsätta. Med en djup suck tar Bethleys klasskamrat upp boken igen och låtsas räkna matte en liten stund till. Plötsligt hör de något. Det låter som en stor lastbil som åker förbi utanför fönstret. Ett högt, malande dån som bara blir högre och högre. Det verkar komma från alla håll samtidigt. Innan någon i klassrummet hinner reflektera över vad det kan vara, börjar böckerna framför dem att skaka på skrivborden. Det här är ingen lastbil. Plötsligt ligger Bethley på golvet och taket verkar vara bara någon centimeter ovanför henne. Sen blir allt svart. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tind Soneby, om jordbävningen i Haiti 12 januari 2010. En dag som ödelade en hel nation. Det är en varm eftermiddag i Haitis huvudstad Port-au-Prince. Över 30 grader och knappt ett moln på himlen. Här i Karibien är det inte särskilt stor skillnad på vinter och sommar. Temperaturen håller sig nästan alltid mellan 20 och 35 grader. Så det är inte många av stadens nästan 3 miljoner invånare som tänker särskilt på värmen idag, den 12 januari 2010. De har annat att ägna tankarna åt. Många är på jobbet nu på eftermiddagen eller gör på annat sätt sitt bästa för att få vardagen att gå ihop. Haiti är vid det här laget det fattigaste landet på västra halvklotet och över 70% av alla haitier klarar sig på bara ett par dollar om dagen. Mer än 40% av landets 9,6 miljoner invånare är arbetslösa. Och värre kommer det bli bara några timmar senare. Här i huvudstaden Port-au-Prince bor folk tätt in på varandra och stadens gator sjuder av liv. Människor trängs runt matvagnar i affärer eller i jakt på jobb för dagen. Vissa är bara ute för att träffa vänner och bekanta. Det är också många barn i rörelse. I Haiti börjar skolan på eftermiddagen och nu efter lunch är tusentals av landets barn och unga på väg till klassrummen. En av dem är 10-åriga Bethley Paul som verkligen inte har lust att gå till skolan idag. Hon vill hellre vara hemma eller ute och leka. Men hennes mamma Rosalie viker sig inte en tum. Och nu är Bethley ett av de tiotusentals barnen i Port-au-Prince som tar sig till skolan på eftermiddagen den 12 januari 2010. Skolan påminner om tusentals andra byggnader på huvudstadens myllrande gator. Den är hastigt byggd av de material som fanns till hands vid tillfället. Betong är det vanligaste materialet och många haitier är nog glada för det. Landet drabbas av orkaner nästan årligen och hus i till exempel trä eller plåt kan lätt blåsa bort i stormarna. Betong däremot brukar stå kvar. Men eftersom landet är väldigt fattigt är det få av betonghusen som har byggts för att klara en jordbävning. I många byggnader hålls tak och våningsplan uppe av improviserade pelare, staplade betongblock, tegelstenar eller balkar, ofta utan murbruk eller någon förankring i själva byggnaden. Men det är det nog inte många som tänker på. Landet har inte upplevt en stark jordbävning sedan mitten av 1800-talet. Det är alltså den här typen av byggnad som 10-åriga Bethley Paul går in i. Hon sätter sig vid en bänk nästan längst bak i rummet och lyssnar på läraren som står framme vid katedern. För Bethley och hennes klasskamrater är det bara en vanlig lektion. De kan såklart inte veta att det här är sista gången de kommer sitta i det här rummet. Eller att vissa av dem bara har några minuter kvar att leva. Klockan 16.53 på eftermiddagen hör plötsligt många tusentals av Port-au-Prince invånare det där höga, dånande ljudet som låter som en stor lastbil. Ljudet blir bara starkare och mer omfattande. Och sen kommer det. Allt i huvudstaden börjar skaka våldsamt. I butikerna faller varor från hyllorna. Lampor ramlar från taken och glasrutor krossas. Men det är bara de första sekunderna. Snart blir det mycket värre än några fallna butikshyllor. I tusentals hus knäcks väggarna av det väldiga trycket. Våning efter våning faller ner på varandra som stora dragspel. Människorna inuti dessa hus har bara några sekunder på sig att ta sig ut. Många hinner inte. Ute på gatan faller telefonstolpar och elledningar till marken. Kablar slits av och på många håll börjar det brinna när de slitna ledningarna landar i bråten. Stadens gator fylls snabbt av panikslagna människor som springer för sina liv. Ut ur de redan fallfärdiga husen, de trånga butikerna eller kontorslokalerna. Men gatan är ingen trygg plats. Betongblock från husens krossade väggar haglar på de livrädda människorna. Vissa knuffas omkull i tumultet och trampas ner av flyende fotsteg. Det är svårt för de panikslagna invånarna att se vart de springer. Från de kollapsade husen trycks stora vita moln av damm ut på gatan och lägger sig som en kuslig dimma över staden. Genom dammet ljuder en hemsk orkester av böner till Gud, rop på hjälp och skrik av oerhörd smärta. Jordbävningen som drabbar Haiti slår särskilt hårt mot huvudstaden Port-au-Prince. Epicentrum är bara 25 kilometer bort, ett stenkast i geologiska mått. Skalvet pågår mellan 35 och 40 sekunder och mäter 7 i magnitud. Under andra förhållanden hade det här inte behövt bli en stor katastrof. Om en likadan jordbävning till exempel drabbat Chile eller Kalifornien hade förödelsen med stor sannolikhet varit minimal. Det är nämligen platser som anpassat sig till regelbundna skalv och bygger hus som klarar högt tryck. Men så ser det inte ut i Haiti. Och när dammet sakta lägger sig på Port-au-Prince gator avslöjar det en gränslös förödelse. Och värre kommer det bli. Knappt en minut efter jordbävningen kommer det första efterskalvet. Många av de byggnader, telefonmaster, murar eller liknande som med nöd och näppe klarat sig genom det första skalvet faller nu till marken. Ytterligare hundratals, kanske tusentals haitier går ett fruktansvärt öde till mötes. Under resten av eftermiddagen och kvällen kommer efterskalven att avlösa varandra. Ett par av dessa mäter så högt som 6 i magnitud och orsakar stor förödelse. På grund av de ständiga skalven är telefonnätet så gott som utslaget. Landet har 3 stora telefonoperatörer och 2 av dem har nu ingen täckning alls i Port-au-Prince. Det tredje fungerar i några få områden i staden, men det går inte att nå fram till larmcentralen. Deras nät är helt nere. Och även om det hade gått att nå fram till myndigheterna är de inte i skick att göra något. Landets ämbetsverk, departement och myndigheter är nästintill utraderade efter jordbävningen. Cirka 60% av alla anställda på dessa platser har antingen dött eller blivit svårt skadade. Både parlamentet och presidentpalatset har till stora delar kollapsat tillsammans med 11 andra av huvudstadens 15 stora myndighetsbyggnader. FNs centralkontor i Port-au-Prince blir helt söndertrasat och 102 anställda från olika länder mister livet där. Det är alltså en katastrof som slår mot alla delar av samhället. Framgångsrika företag och pampiga offentliga byggnader möter samma öde som de fattigas skjul och nedgångna flerfamiljshus. Och med all förödelse som drabbar myndigheterna, telefonnätet och eltillförseln blir det i princip omöjligt att organisera hjälpinsatsen. Ingen kommer fram när de ringer efter ambulans eller polis. De chockade medborgarna får till stor del klara sig själva. Fram till omkring 7 på kvällen, alltså inom 2 timmar efter själva jordbävningen, kommer 8 starka efterskalv. Efter de här skalven, när det värsta verkar ha passerat, är det många som gör allt de kan för att hjälpa varandra. På så gott som varje gata i Port-au-Prince utspelar sig nu liknande scener. Desperata rop på hjälp tränger igenom rasmassorna. Folk som har överlevt men fastnat under tak, väggar eller fallna trappor skriker efter någon som kan röja bort bråten. Vissa kommer loss från resten av sina hem eller arbetsplatser, men är så svårt skadade att deras liv ändå inte går att rädda. Landets skolor drabbas också väldigt hårt. Hälften av Haitis omkring 15 000 grundskolor rasar i jordbävningen, antingen delvis eller fullständigt. Tusentals barn i alla åldrar skadas eller dör under de knappt 40 sekunder som jordbävningen pågår. Ett av dessa drabbade barn är 10-åriga Bethley Paul. När hon öppnar ögonen är det fortfarande svart omkring henne. Hon har svimmat av den svåra smäll hon får när jordbävningen slår omkull hennes bänk och klassrummets pelare faller över henne. Hon är fastklämd under rasmassorna, men hon lever. Genom små gluggar i bråtet kan hon skymta några av sina klasskamrater. De som har suttit längre fram i klassrummet verkar ha klarat sig bättre. De kommer inte fram till henne. Pelarna och det fallna taket är i vägen. Men de måste ha hört hennes rop, tänker Bethley, för hon hör hur några av klasskamraterna försöker få fram vatten till bakre delen av rummet där hon ligger fastklämd. Men det är för mycket tung betong i vägen och de når inte fram. Och Bethley kan inte ta sig fram till dem heller. Hennes ena ben är fastkilat under rasmassorna. Hon ser inte ens. Det är för mycket bråte i vägen. Med ena handen känner hon något som verkar sitta fast mellan benet och betongen. Det känns som ett plaströr eller en stor sticka. Vasst i ena änden och hårt. Hon försöker rycka loss det, men det vassa röret går inte att rubba. Hon famlar med handen för att känna om det finns något runt omkring henne. Kanske kan hon lyfta på någon mindre betongbit så att hennes rop efter hjälp hörs bättre. Men hon lyckas inte rubba någonting och hittar inget som kan vara till hjälp. Det enda hon känner igen i sin hand, förutom betong och grus, är hennes bästa väns fina flätor. Sen svimmar Bethley igen. På andra sidan rasmassorna jobbar folk desperat för att få loss Bethley. Flera har hört hennes rop på hjälp och sliter för att rubba de tunga betongrester och fallna pelare som blockerar vägen fram. En som har överlevt jordbävningen är Bethleys mamma Rosalie. Hon och hennes 2 bröder har skyndat hit till skolan så fort de kunnat för att se om Bethley klarat sig. Tillsammans med flera andra som kommit för att hjälpa till sliter de frenetiskt för att rädda hennes dotter. De vet att ett nytt efterskalv kan slå till när som helst. Om det är tillräckligt starkt kan ännu mer av huset falla på Bethley. Och då finns det ingenting de kan göra. När 10-åriga Bethley vaknar igen känner hon igen mammans skrik. På något sätt tränger den igenom de andra desperata ropen på hjälp som kommer från alla håll. När Bethley hör mammans röst skriker hon så högt hon bara kan. Om och om igen tills det river och bränner i halsen. Snart kan hon knappt få fram ett ljud längre, men fortsätter skrika med gäll röst tills kraften tar slut. De vuxna hör henne. Bethleys morbröder sliter som djur för att flytta resten av skolhuset och få loss henne. Och till slut når de fram. Vid det här laget är klockan nästan midnatt och 10-åriga Bethley har legat under rasmassorna i 7 timmar. Hon läggs på en provisorisk bår som någon har gjort av bråte och tygbitar. När Bettley bärs ut på gatan får hon en första blick av den nästan totala förödelse som drabbat hennes hemstad. Och det är nu hon förstår att det inte var någon trästicka eller ett plaströr som hon kände tidigare. Det var benpipan i hennes klämda ben. Adrenalinet och chocken har hållit smärtan borta fram tills nu. Bettley blir allt mer yr när de bärs fram längs de sönderslitna gatorna. Hon har svårt att hänga med i vad som pågår. En sak upplever hon däremot tydligt. Längs hela vägen från skolan hör hon människors skrik. Något som gör tydligt intryck på henne är att hon på något sätt hör skillnad på dem. Hon förstår direkt vilka som skriker för att de själva har ont, de som skriker efter hjälp och de som skriker av sorg och uppgivenhet när de hittat en vän eller familjemedlem som inte överlevt katastrofen. Likadana skrik hörs över stora delar av Haiti den kvällen. För även om huvudstaden Port-au-Prince är den värst drabbade platsen är det inte den enda staden i landet där hus rasar och människor lider. Knappt 25 kilometer väster om Port-au-Prince ligger den mindre staden Léogâne med jordbävningens epicentrum rakt under sig. Staden blir så gott som till intet jord. Alla betongbyggnader blir antingen helt utraderade eller allvarligt skadade. Av de omkring 134 000 människor som bor i Léogâne och närområdet dör mellan 20 och 30 000 i katastrofen. Lite bättre går det i staden Jacmel på Haitis södra kust. Innan jordbävningen slår till är Jacmel lite av ett föregångsexempel i landet. Det är den stad som flest turister känner sig trygga att besöka med dess vita sandstränder, kristallblå bukter och spännande konstscen. Stora kryssningsfartyg lägger ofta till utanför Jacmel med besökare från USA, Kanada och Sydamerika. Men mycket av det här går förlorat den 12 januari när katastrofen slår till. Över 70% av stadens byggnader skadas och värst blir det i mer utsatta områden. Enligt stadens borgmästare dör 500 av de 40 000 invånarna, men den siffran är omstridd. Lokala medier kommer senare uppskatta det till närmare 4 000 döda i Jacmel. Den vackra kristallblå bukten där kryssningsfartygen la till drabbades dessutom av en serie mindre tsunamis i samband med jordbävningen. När omvärlden nås av nyheten om vad som händer på gatorna i Port-au-Prince, bukten i Jacmel och den nästan totala förstörelsen av Léogâne sluter många länder och välgörenhetsorganisationer upp så snabbt de kan. Redan den 13 januari, alltså dagen efter jordbävningen, är amerikanska soldater på plats. De har bjudits in av Haitis president och har bland annat i uppgift att koordinera flygtrafiken in och ut ur landet. Den stora flygplatsen i Port-au-Prince är nämligen på något sätt fortfarande i fungerande skick. Terminalen och flygtornet har skadats allvarligt i jordbävningen, men landningsbanorna har klarat sig. Under amerikansk ledning kommer en stadig och växande ström av flygplan till landet. Ombord sitter läkare, sjuksköterskor, hjälparbetare och volontärer från mängder av länder. Tonvis med matransoner och rent vatten, mediciner och material för temporära bostäder finns i lastutrymmen. Många privatpersoner jorden runt skänker pengar till Haiti. I en insamling ledd av otaliga kända skådespelare och musiker, bland annat George Clooney och Wyclef Jean, samlar man in över 60 miljoner dollar på en kväll. FN och Röda Korset är de organisationer som leder den största delen av hjälparbetet under tiden direkt efter jordbävningen. Och det finns mycket att göra. Det ligger fortfarande tusentals människor begravda under de fallna husen i Port-au-Prince och mindre städer runt om i landet. Nu pågår ett frenetiskt arbete för att gräva fram de som har en chans att överleva. Eftersom sjukhusen i huvudstaden är lika illa däran som många andra byggnader finns inte plats för alla de hundratusentals skadade haitier som behöver hjälp. De flesta vårdas därför på tillfälliga sjukhusläger som byggts i all hast på parkeringsplatser, obebyggda tomter eller längs med större gator. Men trots den omfattande hjälpen från omvärlden går inte att hjälpa alla de skadade på plats. Resurserna räcker inte till. Bland annat beror det på att de olika hjälporganisationerna har svårt att samordna sitt arbete med varandra. Men det beror också på att stora delar av Port-au-Prince helt enkelt inte går att ta sig fram till, att telenätet fortfarande är skadat och att det är en överväldigande mängd människor som behöver akut hjälp. En av dem är 10-åriga Bethley Paul. På sjukhuslägret i Port-au-Prince förstår läkarna snabbt hur illa skadat hennes ben är. De vet att de måste få hennes benpipa på plats snabbt, annars kommer såret bli infekterat. Det finns ingen smärtlindring att tillgå. Någon hittar en bibel som Bethley får bita i, medan läkarna knäcker tillbaka hennes brutna ben och bandagerar det bäst de kan. Men utan professionell vård på ett riktigt sjukhus kommer hon sannolikt förlora benet ändå. Men Bethley har tur. Flygevakueringar för de värst skadade är redan igång vid det här laget och Bethley får plats på ett plan till USA. Hennes familj får inte följa med. Bara de skadade ryms ombord. Omskakad, skadad och rädd landar Bethley i San Antonio i delstaten Texas och läggs in på ett av stadens toppmoderna barnsjukhus. Här väntar flera månader av vård, rehabilitering och återhämtning. Under hela tiden håller hon kontakt med sin familj hemma i Haiti. Men det är såklart svårt med tanke på det opålitliga telefonnätet. I Haiti präglas de kommande veckorna av ständiga svårigheter. Den 23 januari, 13 dagar efter jordbävningen, slutar myndigheterna att leta efter överlevande. Man bedömer att ingen kan ha klarat sig så länge under rasmassorna. Men många privatpersoner fortsätter söka efter sina saknade nära och kära långt efteråt. Efterskalven slutar inte förrän den 27 januari. Men även efter att marken slutar skaka verkar Haitis problem bara fortsätta att avlösa varandra. Till att börja med går inte hjälparbetet så väl som någon hoppats. Av de över 10 miljarder dollar som antingen samlas in eller öronmärks till Haiti av olika regeringar, hjälporganisationer och halvstatliga organ kommer mindre än hälften att nå fram till haitierna. Och det finns många skäl till det. Bland annat väljer många organisationer från USA att bara anställa amerikanska medborgare som hjälparbetare, vilket innebär att lönerna för deras arbete inte hjälper utsatta haitier. Många av dessa företag väljer också att investera i stora projekt som till exempel att rusta upp hamnar eller bygga ut vägarna i Haiti. Det är bra projekt som hjälper landet men tar flera år att färdigställa och inte hjälper de akut skadade, hungriga eller sjuka invånarna på länge. Men det finns även större skäl till att så lite pengar når Haiti. Som att många donatorer aldrig ger de summor som de lovar under insamlingarna i januari 2010. Eller att korrupta myndighetsanställda stoppar mycket i egen ficka. I de sönderslitna städerna trängs nu hundratusentals människor i tältläger där mat och vatten är ständiga bristvaror och sjukdomar lätt kan spridas. Döda kroppar ligger överallt, både i lägren och på gatorna. Dessa begravs efter bästa förmåga i stora massgravar, i de höga kullarna som ramar in Port-au-Prince. Det är tradition att sjunga och spela trumpet på haitiska begravningar. Under många veckor efter jordbävningen ekar därför sånger och trumpetstötar genom gatorna från stadens omgivningar. En konsekvens av jordbävningen är att flera fängelser rasar och tusentals dömda brottslingar tar sig ut på städernas gator. Eftersom landets polis och militär är satt ur spel finns ingen möjlighet att fånga de förrymda brottslingarna som på vissa håll tar kontroll över hela stadsdelar. Under sådana förhållanden är det väldigt svårt att utföra något hjälparbete. Som ett svar på det här flyger FN in fredsbevarande styrkor från olika länder. På hösten 2010, mer än 6 månader efter jordbävningen, anländer ett nepalesiskt förband som har sin bas intill Haitis största flod. Härifrån hämtar hundratusentals haitier vatten i katastrofens efterdyningar. Men nu blir floden startpunkten för ännu ett förödande slag mot det redan hårt ansatta landet. Någon i det nepalesiska förbandet bär nämligen på kolera. Bakterien sprids snabbt i den stora floden och vidare till tältläger, risodlingar och brunnar. Inom 4 månader sprider sig sjukdomen till alla Haitis provinser och minst 4500 människor dör av den plågsamma sjukdomen. Men den siffran bleknar i jämförelse med det totala antalet döda. Än idag finns ingen slutgiltig siffra på hur många som förlorade livet till följd av jordbävningen och efterskalven den 12 januari 2010. I mars samma år konstaterar Haitis regering att det rör sig om minst 222 000 döda. Men ett år senare kommer man revidera den här siffran till 320 000 avlidna. Vissa organisationer från andra länder som Nederländerna och USA anser däremot att det rör sig om mellan 85 och 92 000 döda. Något som däremot är säkert är att jordbävningen drabbar fler än de som dör. Minst 1 miljon haitier blir av med sina hem den där varma eftermiddagen i januari och hundratusentals av dem kommer att bo kvar i tillfälliga läger i många år framöver. Någon som klarar sig bättre än många andra haitier är Betly Paul. Hennes ben läker och snart är hon stark nog att fortsätta livet i San Antonio. Redan i april 2010, drygt 3 månader efter jordbävningen, börjar hon på en grundskola i staden, lär sig engelska och får bo hos en amerikansk familj där pappan är nyhetsankare på den lokala kanalen KSAT. 2012, 2 år efter jordbävningen, får även Betlys mamma Rosalie uppehållstillstånd i USA och kan återförenas med sin dotter. Betly Paul bor kvar i San Antonio under tonåren och hennes ben blir så starkt att hon tar en plats i sin high schools danstrupp. Efter high school kommer hon in på en sjuksköterskeutbildning på San Antonio College. Men hon måste snart avbryta sina studier. Betly har svårt för blod ända sedan jordbävningen och det går inte att undvika när man pluggar till sjuksköterska. Hon upplever också att höga oljud och fallna hus utlöser hennes PTSD. Varje gång hon passerar en byggarbetsplats eller ett rivningsarbete tittar hon bort. Betly är dock fast besluten att hjälpa människor. Hon lägger om sin utbildning till den administrativa delen av sjukvård och specialiserar sig på psykologi. Hon vet att hennes hemland är illa däran och att samma jordbävning som förändrade hennes eget liv på många sätt var startpunkten för den sorgliga spiral som Haiti nu befinner sig i. Men Betly tror och hoppas också att motgångarna kommer att avta och landet kommer att må bättre, även om det kan ta väldigt lång tid innan det händer. Du har lyssnat på Kod Katastrof om jordbävningen i Haiti 2010 med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Carl Häger. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman. Och produktionskoordinator är Victoria Rinkos. Kod Katastrof är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av